Att sitta här nere och se skaran samlad runt omkring är som att se en bukett av vackra blommor samlade för att glädja sig åt den skönhet som Gud har lagt ner i sina barn. Det är en skön doft som går ut ifrån Guds församling. Det är en härlighet, det är en lovsång. Ja, den högsta som finns i Guds skapelse, den finns bland Guds förlossade barn. Skönhet hör ihop med Guds släkte, med Guds husfolk. Hos Guds husfolk finns musik, skön musik. Hos Guds husfolk finns fägring och prakt, himmelsk sådan. Vi har talat om att gå igenom Efesebrevet och begrunda de andliga välsignelser som Gud har givit sina barn. Det är som att gå genom ett praktfullt slott, in i den ena festsalen efter den andra, och häpna över skönheten och prakten i varje sal som Gud har berett åt sina barn. Att vara i Kristus, det är att vara rik. Det är att vara i besittning av ett underbart slott. Förra gången så stannade vi till i tre av dessa festsalar, som vi fann i första kapitlets 18:e vers till att börja med. Det första rummet som talade om det hopp som vi har kallats till. Det andra rummet som talade om det härliga arv som Guds barn utgör i Guds ögon. Och det tredje rummet som talade om hur översvinnligt stor Guds makt och kraft är på oss som tror. Den kraft som innebor Guds barn är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda, som tog honom åter till himmelen, som satte honom på tronen över alla andevärldens furstar och väldigheter. Den kraften är verksam i Guds barn. Men det var inte alltid så, säger han när han introducerar andra kapitlet, som är uppbyggt i sin argumentation på en serie kontraster. Så här var det förr, men så här är det nu. Förut var ni döda i era överträdelser och synder, men nu har Gud levande gjort er med Jesus Kristus. Förut följde ni försten över luftens härsmakt, Satan själv, men nu sitter ni med Kristus på tronen i det himmelska, över alla andevärldens furstar och väldigheter. Och så för han in oss i ett rum, just efter att han har förklarat i vers 6 i det andra kapitlet, när han har sagt att han har gjort oss levande med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, för att, så beskriver han syftet, i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvindliga rikedom genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Det är Guds eviga syfte med sina barn. Vad har han för syfte med oss? Att vara god mot oss i evighet. Det är Guds syfte. Det är vad han har i förvar. Det är vad som återstår för Gud att uppfylla på oss som är hans församling, hans husfolk. Som vår gode fader har han för avsikt att fortsätta och fortsätta och fortsätta att bevisa godhet mot oss i Kristus, evigheterna igenom. Det är framtiden för Guds barn. Ty av nåd är ni frälsta. Ty av nåd är ni frälsta. Det är lika som att direkt man har lämnat, eller står i färd med att lämna, denna mäktiga festsal i slottet som talar om Guds oändliga godhet emot mig. Man har undrat verkligen om, är jag värd det här, Gud? Hur kan du mena att vara så god emot mig? Jag som är så ofullkomlig, jag som är så bristfällig. Gud, jag kan inte förstå att jag skulle vara värd denna din godhet. Och så för han mig då in i ett rum som förekommer många gånger i slottet. Vet du vad rummet kallas? Nådesrummet. Och jag känner igen det gång på gång. Ty direkt efter en stor festsal så tar han mig in i detta rum. Och jag ser, och visst ja, av nåd är jag frälst. Av nåd får jag veta att Gud tänker vara god mot mig evigheterna igenom. När jag tvivlar på möjligheten att Gud skulle kunna bevisa mig godhet på grund av min bristfällighet, så talar han genast om för mig: ja, men nåden räcker till. Nåden är rik. Gång på gång vid genomgången av detta slott för han mig in i nådes rum. Det finns flera sådana rum tydligen. Flera gånger säger Paulus i Efeserbrevet: av nåd är ni frälsta, genom Guds nåds översvinnliga rikedom. Ni är benådade. Gång på gång tar han mig åt sidan: var inte orolig, min nåd räcker till. Det är det vanligast förekommande rummet i hela slottet. Så är det nådesrummen. De överflödar överallt för han mig in. Titta hur rik min nåd är. Allt är av nåd. Där du känner dig ofullkomlig, där överflödar min nåd. Av nåd är vi frälsta genom tro. Guds handlande är genom nåd, på grund av min tro. Principen för Guds handlande är av nåd, inte av egna gärningar, utan det är en Guds gåva. Lyssna min vän, tvivlar du på att du är god nog för att få ta emot min nåd? Se, det är en gåva. Den grundar sig inte på någon av din gärning. Varför det? För att ingen ska kunna berömma sig. Det ska inte komma en dag då mänskligheten ska ställas upp på ett led och klappa sig själv på axeln och berömma sig utav den merit som en gång nu slutgiltigt har fört dem in i denna Guds eviga godhet. Nej, det ska vara en enda stor lovsång för Guds nåd, som också gav mig rättighet att vara här och som räckte att föra mig hit. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Endast en tillkommer beröm, endast en tillkommer lov och ära. Och vi har redan besjungit honom i denna gudstjänst: Lammet som sitter på tronen, som har vunnit seger och köpt åt Gud människor med sitt blod ur alla folkslag, folk och stammar och tungomål. Och så fortsätter Paulus i vers 10: till hans verk är vi. Hans verk är vi. Vi är idag inte vad vi själva har gjort oss till, utan vad Gud har gjort oss till. Det är inte att den kristna människan har ryckt sig i kragen och tänkt: nu ska jag minsann bli en bättre människa. Hon skulle fatalt misslyckas. Och visst misslyckas hon i många sina försök att efterfölja sin mästare. Men grunden för hennes kristendom och för hennes nya liv är inte någonting som hon själv har åstadkommit, utan någonting som Gud har gjort. Ett skapelseverk av Guds hand. Hans verk är vi. Hans skapelseverk. Vi är produkten av hans skaparaktivitet. Precis som jord och himmel är det, så är den nya skapelsen i Kristus. Ty vi är skapade, står det, i Kristus Jesus. Inte av goda gärningar, men väl till goda gärningar. Man blir inte frälst genom goda gärningar, men man blir frälst till goda gärningar. Men även dem har Gud redan skapat och förberett och lagt i beredskap åt mig. Så när jag som en ny skapelse frågar: Gud, hur ska jag nu leva? Hur ska jag nu förhärliga dig och leva dig till behag? Så säger Gud: här är gärningar för dig att träda in i. Jag har redan förberett goda gärningar för dig att vandra i. Ser du igen kontrasten? Förut vandrade vi i vårt kötts begärelser, säger han i vers 3. Nu är vi nya skapelser i Kristus. Vi har ett nytt liv. Förut vandrade vi i synd och överträdelse. Men nu är vi skapade till att vandra i goda gärningar. Ett nytt sorts liv att leva, ett nytt sätt att leva som Gud har givit oss. Och så fortsätter han nu till slutet av detta kapitel att bygga upp kontrasterna. Skarpa, klara. Förr var det så här, men nu är det så här. Förut, ni hedningar, och det betyder människor som var utan tron på den levande guden. Visst hade de gudar, massor av avgudar många gånger. Men lyssna vad han säger: därför, kom ihåg, ni som var hedningar, ni som inte bar omskärelsens tecken, förbundets tecken på er kropp. Kom ihåg, vers 12, att ni på den tiden var utan Kristus, utan Kristus, utestängda från medborgarskap i Israel, främmande för löftets förbund, utan hopp, utan Gud i världen. Det är en dyster bild som Paulus målar av människans tillstånd utan Kristus. Vad innebär det att vara utan Kristus, säger Paulus? Det innebär, och det innebar för er hedningar där borta i Efesus, att ni var utestängda ifrån medborgarskap i Israel, ifrån det folk som hade sin umgängelse med Gud redan tiden före Kristus. Men den gemenskapen kom inte hedningarna till del. Förundrade såg man på det tempel som stod där i Jerusalem. Man förundrades över deras Gud som man erkände var skaparen, den högsta av alla gudar, och som man tillbad och som man offrade till i Jerusalem. Men hedningarna i det stora flertalet kände inte den guden, visste inte vem man var. Själva tempel och tempelområdet markerade deras främlingskap. Där fanns en skiljemur. Där fanns en stenpelarbarriär som skilde de inre förgårdarna från den yttersta förgården. Och hedningarna hade inte rättighet att komma längre än till denna stenbarriär, att stanna på den yttre förgården. Endast judarna hade rättighet att komma längre in i de inre förgårdarna av tempelområdet. Utestängda från medborgarskap hos Guds folk Israel, främmande för löftets förbund. Israeliterna bar på en märklig uppenbarelse. Sedan 1400-talet före Kristus hade skrifter nedtecknats, och fram till profeten Malaki på 400-talet före Kristus hade man en märklig uppenbarelse av kanoniska skrifter. Gud hade talat till människor som nedtecknat i ord vad Gud hade sagt. Och dessa skrifter, dessa gammaltestamentliga böcker, var fulla av löften om en kommande messias, om en kommande frälsning. Israeliterna var det folk som i historien bar på ett hopp grundat på att Gud hade talat i historien. Det fanns inte hos hedningarna. Man hade sina avgudar, man hade sina filosofiskt uttänkta religioner som människor i sin slughet hade tänkt ut för att täcka det religiösa behov som fanns. Och mer eller mindre i slaveri tillbad man dessa gudar i fruktan och med försök att stilla deras vrede. Någon slags magisk form av religionsutövande, det var man inte främmande för. Men en hoppets Gud, en hoppets Gud, en fridens Gud som Israels profeter förkunnade, det kände inte hedningarna till. De var främmande för löftets förbund. Men israeliterna kunde glädjas åt profeterna hade utlovat löftet om en kommande messias, om ett barn som skulle födas, en son som skulle bliva given, på vilken skuldror herradömet skulle vila. Han skulle vara frids förste och skaffa frid och fred och rätt åt folken. Vilka löften israeliterna hade. Men hedningarna, människorna i Efesus, i sin ivriga tillbedjan av gudinnan Diana, de var främmande för sådana hopp. Ja, säger Paulus, ni var helt enkelt utan hopp. Utan hopp, därför att ni var utan Gud. Ja, men Efeserna hade ju sin gudinna Diana. Och man hade många andra gudar i Romariket. Men utan en personlig levande Gud, menar Paulus. Om det inte finns en personlig Gud som har talat, så finns det heller ingen absolut grund för hopp. Det hopp du har endast relativt och grundat på mänskliga filosofier. Men om det är sant att det finns en personlig Gud som har talat, då finns det en grund för hopp. Och det var det Paulus var så viss om när han skrev brevet till Titus till exempel. Jag är sänd, sa Paulus, därför att det finns ett hopp om evigt liv, vilket Gud, som inte kan ljuga, för evärdeliga tider sedan har utlovat. Gud har lovat någonting. Det är grunden för vissheten i min förkunnelse. Och sen har han handlat i historien, i sin son Jesus Kristus, vilket ytterligare bekräftar sannfärdigheten hos Gud. Det var det som drev apostlarna ut i deras frimodiga förkunnelse. Gud har låtit Kristus uppstå. Det finns en tom grav i historien. Därför finns det nu grund i mänskligheten för att ha ett hopp. Hedningar, det här hoppet har också nu kommit er till del. Men det fanns en tid då ni var främmande för löftena och därför var utan hopp, utan Gud i världen. Många människor än idag lever i denna hopplösa situation. Varför? Därför att man inte erkänner Gud såsom Herre och Konung, utan sätter sin förtröstan till politiska ideologier, till mänskliga filosofier, till religionssurrogat som saknar objektiv grund i historien. Och psalm 46 ropar ut ett varnande ord. Förlåt, psalm 146. Förlita er icke på furstar, icke på en människos son. Han kan inte hjälpa. Varför det? Hans ande måste sin väg. Han vänder tillbaka till den jord varav han är kommen. Då var det hans anslag om intet. Men säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud. Säll är den vilkens hopp står till Herren, hans Gud, till honom som har gjort himmel och jord. Där ser du. Där finns verklig grund för att hoppas. Men ta bort Gud ur verkligheten och ditt hopp hänger på den sköra, förgängliga människotankens slughet. Och det är inte värst mycket att hoppas på. Ja, utan hopp och utan Gud i världen, i denna materiella värld som är lagd under förgängelse, om jag endast har det materiella att hoppas på, mitt hus, min bil, mitt arbete, mina pengar, då är mitt hopp ganska skört grundat. Ja, ni var utan hopp i Efesier, i all er ivriga religionsutövande, i all er materialism, därför att ni var utan Gud, ni var utanför Kristus. Men nu, vers 13, men nu däremot har ni som förut var fjärran, som förut var långt borta ifrån Gud, utanför Kristus, utanför Gud, långt till den himmelske guden, bunden vid era jordiska små avgudar. Ni som förut var fjärran, ni har nu kommit nära. Ni har kommit nära. Hur då? Genom Jesu Kristi blod. Förunderliga sanning. Här finns ett medel som för människan ifrån främlingskap till att bli en medlem i Guds familj. Här finns ett medel som för främlingen långt borta till att komma nära sin himmelske fader. Vad är det för medel? Jesu Kristi blod. Jesu Kristi blod har fört människan nära Gud. Har fört både jude och hedning nära Gud. Jesus Kristus har kommit in och gjutit sitt blod i historien. Offrat den lösepenning som behövdes för att ta bort det som höll oss fjärran ifrån Gud. Så att nu människan kan komma nära Gud. Ja, nära Guds eget hjärta. Att lära känna Kristus, det är att komma in i ett tillstånd av frid. Det är att kunna uppehålla sig nära en helig Gud, från vilken jag förr måste sky. Därför jag kände min synd och min orenhet. Och jag bävade när jag tänkte på att en gång behöva träda fram inför hans närhet. Mitt skuldmedvetna samvete plågade mig, anklagade mig. Var ska du svara när han en gång ska fråga? Och så plötsligt har dock hela situationen förändrats. I det att jag, som skrämd och rädd för den helige Gud, nu plötsligt har rättighet att uppehålla mig just vid hans närhet, att sitta i hans knä, att fröjdas över hans värme, att värmas av hans kärlek, att uppleva hans faderliga omsorg, att som ett barn, som en medlem i hans egen familj, få leka vid hans fötter än vid hans heliga tro. Vad är det som har orsakat denna förändring? Jesu Kristi blod, gjutet en gång i historien på Golgata kors. Det är grunden, evigheterna igenom min vän, för att ha rättighet att uppehålla sig i närheten av en evig och helig Gud. Förunderliga sanning. Han är vår frid, säger Paulus. Han som av de båda har gjort ett. Jud och hedning stod i skarp kontrast mot varandra. Judarna ansåg hedningen för oren, oomskuren, utan löftena, utan respekt för himmelens Gud. Och juden berömde sig av sin privilegierade ställning. Men nu har denna ovänskap brutits ned. Nu har Gud av både jud och hedning gjort en enda kropp. Hur då? Jo, genom Jesu Kristi verk på korset. Ty där naglade han fast ovänskapen. Där dödade han ovänskapen, står det i vers 16. Ja, det står i vers 14 att han har brutit ned den skiljemur som stod dem emellan, nämligen ovänskapen. Återigen så har Paulus i sin tanke den skiljemur som gjordes av stenpelare där inne på tempelområdet, som avskilde den yttersta förgården ifrån de inre förgårdarna. Hedningen fick komma upp till denna skiljemur, men inte längre. Ode orene hedning vågade inte längre. Detta är en förmån som tillkommer endast judarna, det privilegierade folket. Och 1871 så lyckades en arkeologisk expedition i Jerusalem gräva fram en av dessa gamla stenpelare som hade stått där som en del av denna skiljemur. Och vet du vad som står att läsa som inskrift på denna stenpelare, som nu förresten förvaras på ett museum i Konstantinopel? Så här står det: ingen av ett annat folk får gå innanför skiljemuren. Vem helst som ertappas har sig själv att skylla att döden följer. Med dödsstraff var det pålagt hedningen om man dristade sig att gå innanför skiljemuren. Men nu ska du betänka att när Paulus satt i fängelset i Rom och skrev detta brev till församlingen i Efesus i början på 60-talet, så stod fortfarande tempelområdet med denna skiljemur kvar där i Jerusalem. Men Paulus har ändå mage och frimodighet att säga: Kristus har brutit ner skiljemuren. Det finns ingenting som skiljer jud och hedning längre. Han har av de båda gjort en enda kropp i Kristus. Genom korset har han brutit den ner. Om några år så var den också fysiskt nedbruten genom att år 70 Jerusalem och hela templet jämnades med marken. Men vet du, det fanns också en skiljeväg för judarna. Det fanns också en tjock, kan jag kalla det, mur för judarna. De fick heller inte komma hur långt in som helst. Det var av Gud stadgat att endast en gång om året fick överste prästen och endast han gå innanför förlåten och in i det allra heligaste, för att där utföra den offertjänst som man gjorde på den stora försoningsdagen. Och århundraden igenom hade förlåten hängt där som en mur emellan Gud och hans eget folk i Israel. Men när Jesus dog på korset så bröts också den muren ner. Ja, mitt itu, står det, uppifrån och ända ner brast förlåten i templet. Och Gud kungjorde därmed att i och med att min son nu dör på korset, så är vägen öppen och fri för både jude och hedning ända in till mitt hjärta, in i det allra heligaste. Och vem som vill har på grund av Jesu Kristi förtjänster och det blod som han har offrat för oss rättighet att gå ända in i det allra heligaste och bli Guds eget husfolk och bli medlemmar i Guds familj. Tänk hur underbart Gud har ordnat det för oss. Förut, säger han, var ni främlingar, men nu har ni medborgarskap med det heliga, vers 19. Genom honom har den ene såväl som den andra samma tillträde, samma rättighet att komma till Fadern. Han är lika mycket min far som din far. Han är inte mer min far än din far. Han är lika mycket allas vår far. Av nåd är ni frälsta. Ni är inte längre gäster som kan komma till Israel och gästa detta märkliga land, säger han till Efeserna. Nej, ni är Guds husfolk. Ni är verkliga medlemmar i familjen, adopterade, födda in i Guds familj. Ni har fått ett nytt medborgarskap. Tillhör du Guds familj här idag? Denna underbara skara människor. Inte i oss själva. Underbar i den bemärkelsen att Gud bekänner sig till oss. Det är det som är det underbara. Det är inte vad vi är, det är vad vi har. Tillträde till Fadern. Och mot slutet av kapitlet nu. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk. Är Guds husfolk. Där all rangordning har försvunnit. Det är ingen skillnad på Guds barn. Det är ingen skillnad i barnaskap. Alla är lika mycket barn. Alla är barn. Rangordningar, rasskillnader, nationalitetsskillnader, allt sådant har plötsligt försvunnit. Den kvinna som var sköka aktades plötsligt på grund av sin nyvunna tro så hedervärdig att hon med sina tårar fick väta Jesu fötter och torka dem med sitt hår. Den man som hela sitt liv varit rövare fick på grund av sin nyuppflammade tro i dödsögonblicket vara den första som hälsades välkommen i paradis. Plötsligt så ändras ordningen. Tron på Kristus har förändrat din ställning som människa. Din ställning i förhållande till Gud. Igår födde du svinen. Men idag är du med glädje välkomnad till Faderns hus. Hem igen. Hem igen. Hör du sången, musiken och dansen? Det är för dig. Det är för dig. Ser du den gödda kalven? Beundrar du ringen på ditt finger? Min älskade son, du var förlorad, men du är återvunnen. Du har kommit hem. Allt är för dig. Det som inget var har plötsligt blivit dyrbart i Guds ögon. Men Gud, hur kan det komma sig? Kom med in i nåderummet, säger den helige ande. Min nåd har orsakat detta. Guds husfolk är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen själv är Jesus Kristus. Apostlarnas och profeternas grundval betyder apostlarnas och profeternas undervisning. Guds församling är inte grundad på någon mänsklig filosofi. Guds församling är grundad på det som profeterna och apostlarna förkunnade den första kristna tiden. Vad förkunnade de? Evangelium om Jesus Kristus, han som hade dött för vår synd, blivit begraven, uppstått igen på tredje dagen enligt skrifterna. Det var vad man förkunnade. På denna förkunnelse är församlingen uppbyggd. Och inte ens dödsrikets portar, sa Jesus själv, skall kunna bliva henne övermäktig. Därför att grunden är säker och grunden håller. Grunden är Jesus Kristus själv, eller som han här kallas, hörnstenen. Honom kan ingen rubba. Vad han har gjort i historien, det går att lita på. Det går att bygga sitt liv på. Ja, församlingen har en 2000-årig historia bakom sig. Och än har inga förföljelser lyckats kväva denna lilla skara människor som framhärdar i att bekänna sig till honom som kom ifrån Betlehem. Hur skulle det kännas om du själv måste tänka ut grunden för din frälsning? Jag föreställer mig att jag skulle leva i ständig ovisshet. I ständig oro, men håller grunden på det här som jag nu har tänkt ut? Kan jag vara viss om att om jag dör idag ska himlen snabbt öppnas för mig? Var finns grunden för din säkerhet om den inte får finnas i vad Jesus har gjort? Tänk att istället för att tänka ut en egen frälsningsfilosofi får jag ta emot vad Gud har gett och vad Gud har gjort.
Charles Spurgeon tillfrågades en gång av en annan pastor. Spurgeon, det måste vara lätt för dig att predika.
Nej, det vet jag inte, sa Spurgeon. Hur kan du tro det? Jag menar nog att det är ganska svårt.
Jo, sa den andre, du bekänner dig ju till en bestämd serie sanningar som du anser såsom orubbliga och som du håller på att predika år ut och år in utan att ändra på det.
Det måste vara ganska lätt, Spurgeon.
Ja, det är sant att jag håller mig till bestämda sanningar. Ja, men så är det inte med mig, sa den andre. Jag får min troslära förändrad vecka från vecka. Hos mig sker en ständig förändring och utveckling. Spurgeon svarade inte på det, men han tänkte desto mer. Och han tänkte så här:
om själva grunden ständigt ska hålla på att ändras, hur ska det då gå med byggnaden? Om det inte finns en fast grund för den kristna församlingens tro, hur ska det då gå med den kristna församlingen om ständigt grunden till den här byggnaden, den här kyrkan i vilken vi nu sitter, skulle rivas upp och muras om och ändras vecka efter vecka? Jag är rädd att det skulle bli pannkaka av hela denna vackra byggnad. Skulle rasa samman. Men nu säger Bibeln så här, att det finns en grund lagt som ingen annan kan lägga. Jesus Kristus. På den grunden bygger vi. Den grunden förkunnade profeterna och apostlarna. Den grunden är oföränderlig. Guds oföränderliga sanningar, de sviktar inte, mina vänner. Jag kommer inte att predika någonting annat nästa söndag och nästa år, om Gud får bevara mig i denna tro på hans ord. Finns det någon bättre viloplats för en syndare än syndarens frälsare? Då ska jag predika honom. Men än har jag inte upptäckt någon annan Jesus. Än har jag inte upptäckt någon annan som kan ge en människa som längtar efter frid, förlåtelse och förbarmande just det hon längtar efter, än just Jesus. Och till dess jag finner någon annan, kommer jag åtminstone att hålla på att predika denne Jesus och ta honom på orden. Jag anser att det vara en ära att få hålla sig till samma sanningar som den helige ande själv har valt att kungöra genom den skrivna uppenbarelsen. Jag anser att det vara en ära för mig att få hålla mig till det som Jesus själv uttalade med sina läppar. Jag är hellre en dåre med Kristus, sa Spurgeon, än en vis man bland filosoferna. Till den som ivrigast håller sig fast vid evangeliet skall en dag befinnas vara den som bevisas mest heder och ära. Till den slutgiltiga avgörande sanningen, det är det sista ordet. Det ord som jag har talat, säger Jesus, är det ord som en gång slutgiltigt skall bedöma och döma mänskligheten. Därför sa Paulus, jag blygdes inte för evangelium. Ty endast evangelium är en Guds kraftig frälsning. Och det är det som människosläktet behöver. Det är det som du behöver. Men jag hoppas att inte den dagen kommer då det i denna kyrkolokal fattas ett kraftigt evangelium, så att den som kommer hit inte skulle kunna bli frälst. Ty endast evangelium är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Kanske du finns här idag som behöver det evangelium. Det skulle förändra hela ditt liv direkt. Fantastiskt. En omskapande kraft finns i evangelium. Varför skulle jag blygas för evangelium? Vi måste sluta. Guds husfolk, underbara familj, du är inte bara liknad vid en familj, du är liknad vid en byggnad. Grunden är Kristus. På den grunden har du lagt ditt liv. På den klippan har du ställt dina fötter och funnit att den håller. Och med den byggnaden är det som det står i vers 21. Att det som uppbyggs, och det är du och jag det, blir sammanslutet mer och mer med sten på sten, med människa efter människa som kommer till tro på Kristus. och så växer upp till ett heligt tempel i Herren.
Vi är ett tempel. Gud bor inte i denna byggnad, men Gud bor i denna församling. Gud bor inte i Sarons kyrka, men Gud, vare lov, han bor i Sarons församlingen.
Gud bor hos den som tror på Kristus, som är i Kristus. Och i honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Och vi får orsak att återkomma till denna sköna bild i fjärde kapitlet, när vi mera ska tala om Guds församling.
Israel hade ett tempel. Församlingen är ett tempel där Gud bor. Och ordet för tempel är egentligen innerst av templet, där Gud bodde i gamla testamentets tempel. Nu är församlingen Guds tempel, inte begränsad till en geografisk plats någonstans på denna jord, utan spridd ut över hela världen, överallt där församlingen tar sig ett lokalt uttryck, där bor Gud. Att människor i Annedal, att människor i Göteborg finge uppleva ett svar på frågan: var finns Gud? Och kunna vända sig till denna församling och finna: här bor Gud med all sin skönhet och härlighet. Kom in och smaka. Gud är här, därför att här finns människor som är i Kristus idag. Gud är här för att möta dig. Han vill bli din faderliga far. Du har rättighet att komma till honom. Vägen är öppen och fri. Det är ett blod som har gjutits för din syns förlåtelse och skuldens borttagande. Idag kan du få frid i ditt liv. Jag välkomnar dig till Kristus. Bönerummet här på min högra sida bakom pianot i hörnet av byggnaden. Där är platsen där du efter gudstjänsten, de sista minuterna, kan stillsamt gå till. Och vi ska där sluta upp vid din sida och bedja att detta liv föds hos dig. Och du ska bli medlem i Guds familj, får vara med bland Guds husfolk. Amen. Fader, vi tackar dig ödmjukt för ditt ord. Och vi ber dig, Herre, att vi skulle förhålla oss ödmjuka till en uppenbarelse och till vad du vill göra med oss genom detta som vi idag har kommit att tänka på. Särskilt vill vi i vår bön nu komma inför dig och begära att den som här finns utan den frid som Kristus kan ge skulle finna den idag i denna församling, därför att du bor här, Gud. Vi har ditt ord att säga det på. Vi ber dig att någon ska hitta hem till Guds husfolk idag. I Jesu namn. Amen.